Hi everybody, it's June Simmons.
Det här är Ola Forssmed. Var det någonting som vi i Rederiet-gänget var överens om, så var det att vi alla älskade Kiss. Det här är Alex Room Service.
God middag gott folk och välkomna till Alex Room Service som du lyssnar på eftersom du har hittat hit. Semestern är nästan slut för min del och jag tänkte jag får ta och avsluta den med att vältra mig i nostalgi. Det gör jag ju aldrig annars. Jag är ju en människa som i allra högsta grad lever i nuet och nästan bara är intresserad av sånt som händer nu och imorgon. Men för denna för en gångs skull så tänkte jag att vi ska gräva ner oss riktigt rejält i ett år som har varit, inte som komma skall. Så ser det som en liten ovanligt sidospår i den här kanalen att vi ska prata om någonting som har hänt, inte något som kommer att hända. Trevligt att ni lyssnar och är tillbaka. Jag vet inte om jag har nämnt detta, jag kan ha glömt nämna detta i förra podden med Carl. Att mitt skivsläpp är framflyttat. 28 augusti skulle jag ju haft skivsläpp, släppa en vinylskiva med ett speciellt poddavsnitt. Men jag fick veta för några veckor sedan att det är materialbrist i skivtryckarvärlden. Och då flyttade de fram, istället för 12 veckor så fick jag 15-17 veckors leveranstid. Så antagligen blir det någon gång i oktober. Det är inget jag kan göra något åt och det är ingenting som drabbar varken dig eller mig i någon egentlig negativ riktning. Så vi sitter lugnt i båten och hoppas att skivan kommer när den kommer. Jag har fått omslagen i alla fall, så att så fort jag får skivorna så ska jag sitta och numrera dem och ha mig. Men så att om någon hade planerat att köra till Gantofta skivbörs i Ödåkra den 28 augusti så gör gärna det. Men jag är inte där då med skivan. Jag kanske är där ändå. Det händer ju att jag stundtals köper skivor som alla normala människor. Men jag är inte där med min skiva just då, utan det kommer ett nytt datum. Jag kommer att nämna det som jag har gjort på Facebooken och Instagram. Men jag kommer att nämna det i podden också såklart. Sen var det ju såklart en vansinnigt tråkig nyhet vi fick för någon månad sedan att Gary Corbett lämnade oss. Samtidigt som gitarristen i Cinderella också gick bort. Och jag funderade lite så här, vad är oddsen för att två medlemmar i samma band går bort samma dag. Det måste vara högt odds på dem. Jag tänker inte hymla med att Gary Corbett var en sidospelare. Jag tänker inte påstå att han var den femte Kiss-medlemmen eller något sånt, för det är bara nys. Men han hade en viktig uppgift under några för mig väldigt viktiga och formativa år. Och jag är tacksam för att han var med på scen, eller bakom scen. Och jag är tacksam för att han spelade med det bandet som jag älskar mest. Det är, för den som är lite intresserad av dylika detaljer så kan man leta upp den här. Det finns Kiss Exposed 2 Outtakes som är inte privata men som är filmer från Heart in the Shade-turnéns början när man repar och lite liveklipp och så vidare. Typ tre diskar, 3,5 timme totalt, något sånt. Och där kan man se när de soundcheckar bland annat på ett av de första gigen på Heart in the Shade-turnén. Och då står han och visar att körerna på Rise to It är förinspelade och lite sånt. Det tycker jag är väldigt roligt. Jättetråkigt att han gick bort och det gick ju väldigt fort också efter att vi fick nyheten att han var sjuk. Vilket naturligtvis är en stor blow för både familj och vänner. Men det blev därför också lite fint, för detta avsnittet idag, det är ju ett önskeavsnitt från en av er pigga läsare som har skickat in att jag borde göra någonting om Paul Stanleys soloturné 1989, så sa jag, har jag inte gjort det? Men det visade sig att jag har gjort ett avsnitt för ungefär 50 år sedan som handlar om Paul Stanley i största allmänhet. Och där hade jag en bild från hans soloturné som bild till avsnittet, vilket är antagligen det som har gjort mig förvirrad. Sen skrev ju jag och Carl ett kapitel också om den här turnén i senaste boken, så att den ligger ganska halvfärskt i huvudet. Så jag, för jag tänkte jag vill inte göra ett avsnitt till som jag har gjort. Även om jag inte har gjort det, fast jag inte har gjort det. Men det hade jag alltså inte i vilket fall. Så att, vad vi ska göra med detta är, det finns inte så vansinnigt mycket ny information. Jag har en liten pytte tidbit för alla er bootleg-samlare, men den, det är så få som bryr sig av uppenbar anledning. Och så att, ja, den kommer vi till, men vi kan väl bara sätta oss ner i soffan och så drar vi över oss den här härliga plastdoftande nostalgifilten med bilder från förr, och så tänker vi på tidningen Okej, och så tänker vi på Crazy Nights-tiden, och så är vi bara sådär lite smålyckliga. Man behöver inte vara hur lycklig som helst, men man kan vara lite smålycklig, för det kan vara fint det också. Kaffet kanske fortfarande är varmt och man har fortfarande kvar kexen i förpackningen som man precis har öppnat, och då vet man att den kommer att vara tom alldeles snart. Jag tog fram, för att göra lite fläckvis research, så har jag i ungefär en minut bläddrat i, det kom en bok, säger många, häfte säger jag, om Pauls soloturné 1989, släppt av Kiss Army Spain för ett par år sedan. Väldigt, väldigt fin på framsidan och väldigt, väldigt trevligt layoutad med ett väldigt, väldigt tråkigt språk och oredigerat språk framförallt. Det är en liten bokhäfte som går igenom alla spelningar och upptakten till spelningarna. Och den är bra på många sätt. Det var många bilder jag aldrig hade sett. Och de har framförallt tagit fram bilder på de små klubbarna han spelade på. Men sen är det sådana här, alla som har fått skriva, då folk som har varit på spelningarna har fått skriva sin berättelse. Och istället för att plocka ut de fyra intressanta meningarna så har man tagit med hela berättelserna. Så nästan varje berättelse inleds med att när jag var på konserten så hörde jag låtarna och jag blev helt lycklig eller blown away av låtlistan. Ni vet, det här var på tiden då det inte fanns något internet. Och det där står i nästan varje konsertrecension. Till och med ibland är det flera recensioner på en och samma spelning. Och att läsa, det blir så töntigt, det blir så gubbtöntigt. Ni förstår, det här var på tiden det inte fanns något internet. Det är så, jag skäms lite varje gång jag läser eller hör det. Vilket ju också är anledningen till att jag och Carl drar det lite då när vi står på scen ihop och så vidare. För att det är ju så pinsamt och det är så töntigt. Alla vet att 1989 hade vi inget internet, så man behöver inte poängtera det. Framförallt inte på varje sida i ett bokhäfte. Men i vilket fall så är det väldigt fin litet häfte och inte jätteinformativt. Många felaktiga fakta eller inspelningar. Men på det hela taget, hur många böcker finns det om Paul Soloturné? Ja, det är ju detta bokhäftet och sen är det vårt kapitel. Och sen är det kanske någonting i någon av Julians böcker, men jag tror inte han nämner det mer än som en liten passus. Så att, ett kapitel i Kiss historia som är ganska viktigt med tanke på vad som kom ur det, men som ändå har ju känts lite bortglömt. Det är ju lustigt också. Jag tänkte, hur ska man inleda? Och det har jag ju redan gjort, så vi är ju redan på gång här. Men jag tänkte på det här att när Kiss började spela så var det Gene som sjöng första låten ända fram till och med juni 76. Efter det så var det inte Gene som sjöng första låten för en reunion. Därför att efter det så tog Paul Stanley över taktpinnen som spelledare. Och det är väldigt intressant. Speciellt när vi kommer till 80-talet. Eftersom 80-talet är ju Paul Stanleys årtionde. Gene Simmons är ju tredje fiol där. Fjärde nästan ibland. Och har annat att tänka på. Men Paul är ju drivkraften, den kreativa drivkraften i bandet. Och rent allmänmusikaliskt också. Samtidigt så håller Gene på med sitt skivbolag, spela in fantastiska action-thrillers och frottera sig i Hollywood i största allmänhet, vilket antagligen både störde Paul ur Kiss-synpunkt men också lite, gissar jag, ur avundsjuke-synpunkt. För dels var han ju rätt så taskig medarbetare på jobbet, Kiss. Eftersom han inte brydde sig så mycket och han gick ut på turné och hade roligt då och så vidare. Men engagemanget i bandet var ju noll i typ 5, 6, 7 år. Och sen, även om han inte nådde några framgångar, för det kan man ju inte påstå att han gjorde med sina Simmons Records eller något sånt. Det var ju inga framgångar, men han gjorde det ändå. För han kunde bara inte låta bli. Och det finns ju något väldigt fint i det. Och verkligen någonting att lära sig av, att allting behöver inte handla om pengar eller att lyckas, utan ibland så är det bara att jag kan bara inte låta bli. Och det där, det tycker jag var väldigt fint. Paul är ju tvärtom. Han kan ju verkligen låta bli. När han är osäker på vad som ska komma ur någonting, så sitter han nog hellre hemma. Och med det i bakhuvudet, så är ju soloturnén 1989 ett fullständigt unikum. För det kunde ju gått riktigt illa. Nu gick den inte hur bra som helst, men det spelar ingen roll, för jag tror när man ser på inspelningarna och lyssnar på dem, så hör man en glädje som inte kommer av att det är 50 000 utan som kommer att ha kanske 200 då. På något av ställena så var det verkligen bara 200 pers. Men det kanske var bra ändå. Jag tror Paul på något sätt kunde vila i det efter att han hade påbörjat turnén, men att han överhuvudtaget påbörjade den. Det är egentligen min stora fundering på. Där har jag lagt många en tanketimme genom åren på att han överhuvudtaget vågade. Med tanke på hur svår han är när det kommer till sin kreativa ådra. Det finns ju en miljard demos med Gene ute, för han har ju alltid gett bort kassetter till höger och vänster, men Paul finns det ju nästan ingenting med. För han vill inte släppa ifrån sig ofärdiga saker. I januari 89 var det väl som vi fick veta, eller vi, här i Helsingborg på Traktörsgatan 16 fick vi fan inte veta någonting i januari 89. Möjligen det som hade hänt i februari 88. Men januari 89 var det den här stora NAMM Convention-grejen i Anaheim. Och där var det Bob Kulick som berättade för någon att jag ska spela soloturné med Paul Stanley. Och en månad senare började turnén. Och en månad senare var den slut, i princip. Inte riktigt så, vi kommer till det, men där så, det var någon som frågade honom och så berättade han att jo, det blir en soloturné med Paul Stanley. Och på den tiden fanns det ju inget internet. Antagligen var det så här att informationen om detta kom lite för sent. För jag kan tänka mig att ganska många typ svenska gärna hade åkt över och så vidare. Men jag vet nog ingen från Europa. Jag undrar om Nico var över. Det finns ju naturligtvis en möjlighet. Han var ju över ganska mycket. Men jag vet nog ingen som var över och såg. Där var ju något i tidningen okej. Okay. Kanske i så fall att någon där var över. Eller så köpte de bilderna. Det spelar ingen roll egentligen. Men när man i januari berättar att i februari börjar en turné som tar slut i mars. Eller första veckan i april. Då man, även idag så snävar man in tiden rätt hårt. Men, och även det vittnar ju om att det inte är pengarna eller de utsålda barorna som är drivkraften, utan att det är någonting annat som, jag måste göra detta, jag måste testa, jag måste ha roligt. Jag vet inte när ni som lyssnar på detta, ni som är lite äldre som jag, när ni hörde eller såg någonting från turnén första gången. MTV gjorde ju ingenting på det, det kom inget coverage där alls. Vad jag kommer ihåg. Men däremot så kom det ju bootlegs. Och de kom ganska fort. Möjligen att det var runt 1990 som New Haven trillade in. Det var nog den första filmen jag såg. Toad's Palace hette den då. Men det stället heter Toad's Place. New Haven var den sista spelningen på östkusten. Efter den spelningen så åkte han. Vi kan vara lite duktiga här, lite kronologiskt då. 15 februari spelade Paul Stanley sin solopremiär på The Stone Balloon i Newark. Och den 12 mars spelade han sin sista spelning på östkusten på Toad's Place i New Haven. Sen åkte han till västkusten och där körde han 5 spelningar i rad. I Anaheim, San Diego, Long Beach, Oakland och i Hollywood. Eller Los Angeles, det är Hollywood Palace. Låtlistan var samma på hela turnén förutom att när de kom till Kalifornien så bytte de en låt. Och sen så var det att han spexade lite på några spelningar, det ska vi också prata om. Men det är verkligen en månad på östkusten och 5 spelningar på västkusten och det var allt. Och antagligen var det i tidningen Okej vi fick den första informationen här. Att det var någon soloturné med Paul. Jag minns att jag och Carl pratade om detta när vi skrev kapitlet i boken och att Carl nämnde någonting om att han tyckte det var obehagligt. Att Paul gjorde något med solo och grejs eftersom det var ju Kiss som var det viktiga. Men jag har ju aldrig hyst sådana känslor, varken för Jeans fina action-thriller-komedier eller för Pauls soloturné, utan det är bara mer Kiss-grejer att lära sig. Det fanns liksom inte, föresvävade mig aldrig att de skulle lägga av eller något sånt. Sen vet jag inte, de släppte ju Hot in the Smashes, Trashes and Hits-skivan i slutet av 1988 och det blev den bäst säljande Kiss-skivan på många herrans år. Jag undrar varför de egentligen inte, varför man inte gjorde något på det. Jag har läst att det fanns någon liten plan på att turnera på den men att det inte blev någonting. Man kan ju se Pauls soloturné som en turné på Smashes, Trashes and Hits. Eftersom låtlistan bygger på gamla hits och ett par nya som man vill prångla in. Precis som den skivan såg ut. Även om det inte riktigt var samma gamla hits. Framförallt inte de Gene-sjungna låtarna. Men det är lite lustigt ändå att de släppte Crazy Nights som inte sålde jättebra men de turnerade friskt på den. Sen släppte de Smashes som sålde jättebra och då turnerade man inte. Det finns någonting i det. Kanske någonting att gräva i där ska Bruce kanske vet mer om. Det fanns, jag har aldrig sett någon turnéplan för våren 89 men jag har hört i sidolinjerna, sidelines, sidolinjerna, att det fanns någon liten plan men att den aldrig blev av bara. Medlemmarna i bandet får vi väl ta och nämna lite kort. Trummisen känner alla till, Eric Singer hade spelat med Lita Ford och Jake Lee's Badlands och Black Sabbath naturligtvis på en av deras bästa turnéer 86. Och var en ytterst kompetent trummis med ett, precis som Eric Carr skulle ha senare 1990, ett fruktansvärt trumljud live. Det är lustigt, det finns ju soundboards, eller rättare sagt mixerboardsfilmer med soundboardljud från Pauls soloturné. Och om det är någonting som inte passar in så är det att ha de här stora arenatrummorna på små klubbar. Det blir så märkligt. Det funkar lite bättre i publikupptagningarna för där är det en jämnare ljudbild. Men mixerboardsinspelningarna är faktiskt riktigt hiskeliga. På keyboard hade vi såklart nämnda Gary Corbett som efter Crazy Nights-turnén fick fortsatt arbete. Och på bas en människa jag inte kände till då och knappt känner till idag faktiskt. Dennis St. James, tidigare Dennis Feldman som uppenbarligen eller tydligen spelade med Bob Kulick i Balance. Också ett band jag inte hade någon aning om då och inte, jag har lyssnat idag och det intresserar mig inte alls. Och så Bob Kulick på gitarr, vilket på pappret var en fantastisk idé, men tyvärr för min del visade sig vara rätt usel. Eftersom han har ju inte alls samma spelstil som sin bror, varför alla 80-talslåtarna på Paul Stanley soloturné 89 lät förjävliga. Och sen hade han ju den rätt taskiga smaken att inte repa in sina egna solo till Pauls soloskivelåtar. Jag tycker helt enkelt, jag gillar Bob Kulick för att han har varit med från början att han har spökat på skivor och så vidare. Men som gitarrist betraktat så är han ju, det är inte mitt sätt att spela. Jag är en Bruce Kulick kind of guy, inte Bob. Men det var ju ändå roligt, alltså tanken med att Paul faktiskt stod där på scenen med halva sin soloskiva besättning. Det var ju ändå extremt tilltalande naturligtvis. Låtlistan hon repade in, ja, det, där har vi ju själva knäcket i ägget. Att Paul ville göra någonting som var bara hans eget. Så förutom att de kör en cover, vilket ju i alla lägen alltid är fullständigt värdelöst. Om man inte spelar den själv, då är det roligt. Men förutom att de kör en Led Zeppelin-låt så är det 16 låtar som är Paul Stanleys låtar. Och han tar ut svängarna riktigt rejält genom att köra Kiss-låtar som inte är körda sen 76 i vissa fall. Han spelar en demolåt som inte är utgiven, fast med andra artister men inte med sig själv. Och han spelar låtar från sin soloskiva från 78 som aldrig någonsin var luftade live. Den enda sololåten som luftades live var ju Move On på Dynasty-turnén, och den repade de inför soloturnén här 89, men den kom inte med. Den största missen som inte kom med, det var Nowhere to Run. Den repades också, men den fastnade. Det gick även ett rykte, jag tror ryktet var, antingen var det ett svenskt rykte eftersom det var en intervju i en svensk fanzin, eller så var det ett rykte som plockades upp av det svenska fanzinet att de skulle ha repat Just a Boy. Det är naturligtvis lögn och elakt förtal, men det som hände var att på ett av de absolut första giggen så var det någon som skrek den låten, och så spelades det några strofer. Vi kommer till det också. Men vi tar låtlistan uppifrån och ner och så pratar vi lite om den och så njuter vi lite, för det är ju som att läsa en godispåse. 2 kilo lösgodis rakt upp och ner. Det är ju så fantastiskt egentligen, så att man får lite magplask bara av att tänka på det. Paul går alltså ut på scenen utan något intro och säger, alltså utan att försöka krossa, utan bara berätta om, någon frågar mig om jag vill göra klubbspelningar. Jag sa att det kunde jag väl göra, då kan jag ju åka till, och så säger han stadens namn, om det då är Boston eller vad de är. Och så kunde jag ta fram låtar som den här, och så öppnar de med I Stole Your Love, senast spelad i april 1978, alltså 11 år tidigare. 11 år idag är ju ingenting, men 11 år då, det var ju långt mer än halva karriären. Så att han öppnade med den måste ju ha varit extremt benknäckande för de som då inte hade internet och kunde läsa låtlistan tidigare. Andra låten, I Want You, senast spelad på Creatures-turnén, en av Pauls favoriter, men av någon anledning så fick den inte vara med så mycket. Det är ju en riktig Kiss-klassiker, men den spelades egentligen bara 76, 77, 78, 83 och Revenge 92. Och sen på World Domination då 2003, men det räknar vi inte. Jättemärkligt egentligen. Och så spelar han ju den naturligtvis på sin andra soloturné också sen 2006. Men det är konstigt att den som borde varit en sån, precis som Ladies Room, borde också varit en staple i livesättet. Men nej, vissa låtar, de bara finns där. Tredje låten, Tears Are Falling, klassisk 80-tals Paul. Han kör ju alla sina sentida hits naturligtvis. Han är ju inte dum i huvudet på det sättet. Och här är väl första gången som jag tycker det är lite jobbigt med gitarrsolot. För Bruce skriver ju solo som är nynningsbara, alltså melodiösa, genomtänkta, kvalitativa gitarrsolon. Hela 80-talets, Bruce 80-tals utgivning är ju ett enda stort fantastiskt solo. Men Bob kör sitt eget race, och det ska han ju såklart göra, men det är synd, för det blir tråkigare för min del. Sen börjar ju de riktigt tunga grejerna. Tonight You Belong To Me, det är ju helt fantastiskt egentligen att han vågade plocka fram sådana låtar. Men visst, han gjorde ju inte detta för gemene man, det här var ju för sig själv och för de som verkligen visste vad de kom och lyssnade på. Så Tonight You Belong To Me, den 15 februari där i New York, det är första gången han spelar den live. Vi har ju såklart en inspelning på det vi har på nästan hela turnén. Och just sololåtarna från 78, de upphör aldrig att knocka mig. Det är så fantastiskt att han har gjort 2 soloturnéer och spelat låtar från de här skivorna, eller den här skivan. Men sen plockar de väl faktiskt fram Wouldn't You Like To Know Me även på någon Kiss Cruise, tror jag. Men då lät det som det lät. Det är kul att han spelar den, det, så att säga. Han spelar väl Hold Me Touch Me där också, akustiskt. Det var inte så bra. Nåväl. Efter Tonight You Belong To Me så får vi Come On And Love Me. Första gången sedan våren 76. Och det måste ju ha varit, för den, om det var några gamla fans i publiken så måste det ju ha varit wow. Fast sen samtidigt vet jag inte riktigt om det var det, för det har jag tänkt på ibland. Tänkte folk på den tiden på låtar och låtlistor och sånt? Jag vet inte det. Det var ju ingen som pratade om Crazy Nights i Europa. Eller den här Ritz-spelningarna 88. Alltså alla som såg dem 88, oh, det är ingen scenshow, var ju den stora grejen. Men det var ju ingen som pratade om att de körde Juice för första gången på 11 år, om att de körde Firehouse för första gången sedan tidigt 84. Att de körde Shout It Out Loud som standard igen i Europa för första gången sedan 80. Och att de körde Strutter och att de körde, alltså det är ingen som pratar om det. Så jag är lite osäker på om någon faktiskt, så alltså här hemma när kassettbanden och sånt började komma tyckte jag det var coolt, men jag har ju alltid varit en udda gök i min klass. Så jag vet inte, var det någon som brydde sig eller tog man det bara som, ja, här kommer en kisslåt. Eller var det någon som gjorde som jag och drog kalsongerna över huvudet och sprang 6 varv runt kvarteret? Jag har svårt att se det faktiskt. Det känns lite som nu när de släppte den här 2001-CD:n Tokyo. Så det är ju ingen som pratar om att de kör Talk To Me. Det har folk nog inte ens lagt märke till. Jag vet inte om folk lyssnar på skivan. Vilket ju är fullständigt unikt. Det är ju den enda gången efter 1980 som Kiss kör Talk To Me på en scen. Men det är det ingen som pratar om. Det folk pratar om är den trista förpackningen, som är helt korrekt. Och att har de gjort någonting med ljudet för Ace släpar efter? Nej. Det de har gjort med ljudet är att de kopplade in Ace gitarr. Och om man kopplar in Ace gitarr så släpar han efter från Reunion och framåt. För han låg aldrig i framkant någon gång där. Knappt på 70-talet, men framförallt inte sen. Så att det här är ju, det är ett ganska bra dokument av den tråkigaste spelningen på hela Japan-turnén. För alla de andra Japan-spelningarna hade ju det här feta jävla jam-sessionet i slutet. I Osaka, båda spelningarna 2001, så spelar de ju 20 minuter extra. Då får man Make in Love och She och Parasite och Got to Choose, tror jag. Men just i Tokyo så valde man att inte göra någonting. Och därför fick vi en 2 timmar lång webcast som de då har mixat upp till CD nu. För det är en tv-sändning eller en webcast-sändning egentligen. Förpackningen är ju dessutom erbarmligt tråkig. Men köper man den japanska CD:n, jag följer till föga för jag har ju inte vett eller sans. Köper man den japanska CD:n så får man en bok i alla fall. Då får man turnéboken i miniatyrformat. Komplett med insticket med Eric Singer, eftersom han var ny för just Japan och Australien. Vinylen var ju helt värdelös. Jag avskyr av hela mitt hjärta sådana här trippelvinyler med 2 låtar per sida och sånt. Alla band idag släpper dubbelvinyl när de släpper ny skiva och så är det 2 låtar per sida. Det stör mig något fruktansvärt. Alla har blivit audiofiler. Alla tror, oh, det är så fantastiskt. Ja, men du sitter ju med din gamla Yamaha från 1908. Jag har värdelös utrustning själv. Jag tycker vinyl är kul för det är vackert. Men det är ju, jag förstår inte att hela världen just nu måste ha 180 grams vinyler. Vad fan ska de ha det till? Det är ju ingen som har en utrustning som får det att låta bättre. Alla lyssnar ju på Spotify i vilket fall som helst. Ja, strunt i det. Men ska man köpa den här Tokyo 2001 så kan man ju köpa den japanska. Så får man i alla fall dels då en tjock turnéprogramsbooklet. Och dels får man den vanliga japanska bookleten med låttexter. Tyvärr inte roliga låttexter då, för nu har de ju folk som tar hand om det där och kan engelska. Men det var roligare förr, det vet vi. Nu tappar vi ju ett par Stanley Solo-turné här, så den återgår vi raskt till. Och låt nummer 6, Wouldn't You Like To Know Me, en av låtarna som lät bäst på Solo-turnén 89. Och återigen från första soloskivan. Sen blir det lite sådär, Heavens on Fire, ja, absolut. Så stora par Stanley-hitten, självklart kan han spela den. Det är ju hans turné. Jag hade också spelat den om jag heter Paul och hade skrivit den. Men där är nog första gången som man märker att det inte är Eric Carr på trummorna. Och det är inte Kiss. För jag vet inte. Den låter mer teknisk än vad den är. Eric Carr spelade ju, för de som kan lite om trummor som jag, så han spelar mycket på pukorna. Och det gör Eric också, men Eric har ett annat... Eric Singer har ett mer kliniskt sätt att spela. Eric Carr hade ett mer bombastiskt sätt att spela. Där i ligger skillnaden för mig. Och det blir uppenbart i de enklare låtarna, Heavens on Fire och Lick It Up. Därför att de är inte särskilt roliga att lyssna på. Och speciellt inte när det inte är Eric Carr som spelar trummor på dem. Så tycker jag. Sen däremot blir det riktigt festligt. För låt nummer 8, Hide Your Heart, presenteras av Paul som... jag ska spela en låt som ni antagligen inte har hört om ni inte har någon bootleg tape och sådär. Så han är väl medveten om att hans publishing tape från året innan faktiskt har läckt ut. Och det tycker jag är jäkligt fräckt. Det är väl den enda gången. Nu ska vi se. Förutom att de då spelade några Revenge-låtar i början av 92 innan i England och i USA innan plattan hade släppts och sådär, men det var ju ändå en skiva som skulle släppas. Hide Your Heart var det ju ingen som visste om den skulle komma med på en Kiss-skiva. Det här var en outgiven Paul Stanley-låt. Och det är ju den enda gången han har kört det. Riktigt, riktigt häftigt. Och någonting som jag verkligen minns när jag fick den här videofilmen från New Haven. Att jag spolade fram och tillbaka. För jag tyckte låten var fenomenal. Jag hade ju aldrig hört talas om vare sig Bonnie Tyler eller... vem gjorde den mer? Ja, någon gjorde den också. Eller i och för sig, jag fick väl kanske videon efter att Hot in the Shade var släppt. Det spelar ju ingen roll. Det var skitcoolt att han körde den i alla fall. Efter det, en liten vattendelare till låt I Still Love You. På 80-talet tyckte jag den var vansinnigt tråkig. Numera tycker jag den är bra. Det har liksom gått varvet runt lite som Fits Like a Glove för min del. För problemet var ju att när man börjar samla bootlegs så... När jag började samla bootlegs så var de lättaste bootlegsen att få tag i, det var ju de nya från de senaste turnéerna. Och där var ju alltid Fits Like a Glove med. Och var det 83, 84, 85, 86 så var alltid I Still Love You med. Och då kunde jag inte tänka mig något tråkigare än att höra de låtarna. Samtidigt när Gene tog fram Fits Like a Glove på Grönan 2018 så flinade jag med hela huvudet. För då var det ju nästan 30 år sedan Kiss spelade den senast. Ja, det har varit 28 år sen Hot in the Shades on. Det är helt sinnessjukt. Ja. Så att då blir man ju glad av den anledningen. Oh, här får vi höra en obskyr 80-talslåt som inte alls var obskyr på 80-talet. Och det är lite samma med I Still Love You. Efter denna turné, en par soloturné, så dröjde det ju till 2006 innan Paul luftade den igen på sin nästa soloturné. Om man då bortser från att de gjorde en fake-variant på Alive 3. Och där har vi ju egentligen, vad ska man säga, beviset för hur mycket Paul älskar den låten. Jag ska ha med den på Alive 3, men vi spelar ju inte den på turnén. Ska vi inte spela? Nej, den ska vara med på skivan. Jättemärkligt. Den hade ju verkligen gjort sig på Alive 3. Eller på Revenge-turnén. De kunde ju skippat Cold Gin. Efter detta blir det 80-tals extravagans. Oh nej, efter I Still Love You så är det ju bandpresentationer. Och då presenterar han bandmedlemmarna. Och vitsar till det med att one of the two Kulick brothers, Bob is the one with the mustache. Jätteroligt. Men det som hände på några gig, inte alla, men förvånansvärt många, det var att han presenterar sig själv som Ace Frehley. Och fortsätter med att köra lite av New York Groove. Ibland lite längre, alltså en vers och en refräng och ibland bara en liten, liten snutt. Och på en av spelningarna, och jag kommer inte ihåg nu när jag läser turnélistan, jag kommer inte ihåg vilken det är, så säger han I'm not Ace Frehley, I'm Peter Criss, och så kör han lite, lite, lite av Beth. Jätteroligt och alltså fortfarande roligt, jag är inte ironisk här, jag tycker det är skitkul att han tar the piss out of himself lite där. Men bara det, I'm not Ace Frehley. Ja. Mycket, mycket roligt. Ungefär som när jag såg Nick Mason från Pink Floyd i Köpenhamn 2018 och så sa han This is not the Armenian Roger Waters This is not the Venezuelan David Gilmour. This is Nick Masons Saucer Full of Secrets. Det var jätteroligt också. Då fnissade jag. Nåväl, efter presentationerna så blir det Crazy Nights och Reason to Live rakt av. Två kvarlevor från förra turnén. Lite osäker på varför han kör Reason to Live. Jag älskar ju låten, det är ju den bästa på Crazy Nights-skivan, men undrar varför han kör den. Jag fattar Crazy Nights, det är ju en hitlåt. Men Reason to Live, den dog ju tyst döden. De släppte den som singel och video och allting och tänkte att nu blir vi Bon Jovi 2. Det blev de inte, ingen brydde sig. Men ja, den överlevde faktiskt två turnéer, Kiss-turné och solo-turné. Sen blev det Lick It Up och ingen blev gladare av det. Men sen blev det lite festligt igen. Let's Put The X In Sex. En av de två nya låtarna på Smash Rescue and Hits. Och den låter lika tråkig live 89 som den är producerad på skiva 88. Men det är ju en riktigt obskyr låt. Kiss själva har ju aldrig spelat den elektrisk. De har spelat den på convention gigs och sådär akustiskt. Men den har aldrig blivit något elektriskt av den. Så detta är ju så nära vi kommer. Och av den anledningen ska den ju ha en liten eloge, som det heter. Sista låten i setet är Love Gun. Den minns jag. Det var länge sedan jag lyssnade på Pauls soloturné nu. Och jag minns faktiskt inte riktigt hur den lät. Jag antar att den lät lite som Detroit Rock City kommer att göra om tre låtar. Den lät Paint by Numbers. De är lite, jag vet inte, domesticerade, lite tama, lite mellanmjölkiga. De stora 70-talshitsen. Det var ju roligare med I Stole Your Love och I Want You i början, för att de är spelade så sällan så de har Paul inte hunnit bli van vid, speciellt inte I Stole Your Love. Men Love Gun och Detroit Rock City spelar han ju i sömnen, så att, och det känns lite på de här giggen också, vad jag minns. Eller vilket kanske är anledningen att jag inte riktigt minns om det var något som stack ut. Första extra numret, fantastiskt Goodbye från soloskivan 78. Skulle ju varit sista låten såklart, som det var när han körde 2006. Det är ju den perfekta avslutningslåten. Men Goodbye går in i Communication Breakdown. Pisstråkig cover av en dessutom rätt kass Led Zeppelin-låt. Det enda roliga med det är ju att vi har ett soundcheck med Kiss ifrån en skola 75, Palatine High School. Där kör de Communication Breakdown, hela bandet tillsammans. Så visst, man kan väl säga det som att det är en sån grej. Han älskar Led Zeppelin, det gör inte jag, och det hjälper väl till att jag inte bryr mig. Men den har säkert levt kvar på soundchecks och så vidare i alla år. Och så, för det är ett kul riff att spela kanske. Men helt malplacerad här tycker jag. Det har varit mycket, mycket roligare om de körde Move On eller Nowhere to Run. Eller någon annan Paul Stanley-låt. Men i alla fall. Och så tar den slut och så går de rakt in i Detroit Rock City och sen är spelningen slut. Det som hände när de åkte till Kalifornien var att på de fyra, det första Kalifornien-gigget så är det samma låtlista. På gig 2, 3 och 4 så byter han ut Crazy Nights mot Strutter. Helt märkligt faktiskt att man gör det. Det hade varit mycket mer logiskt om han bytte Reason to Live, tycker jag. Men den får vara kvar. Men Crazy Nights försvinner till förmån för Strutter. Men till sista giget i Hollywood så har han bytt tillbaks. Så det är tre spelningar där som har Strutter istället för Crazy Nights. Jag tror det var tre. Jag tror det första Kalifornien-giget hade också Crazy Nights. Det är ju också det är ett intressant byte. Han kunde ju lagt till Strutter. 17 låtar eller 18 låtar. Det hade ändå blivit, istället för 75 minuter så hade det blivit 80. Han kunde ju gjort det, men jag vet inte varför han ville hålla det kort. Samtidigt, det är ju lite, även om jag i bootleg-version och när jag personligen står där inte håller med, så finns det något fint i Always Leave the Audience Wanting More. Man ska ju inte spela så länge som Robert Plant gjorde 2001 när publiken ville han skulle gå av scenen i Malmö. Fy fan vad tråkig spelning det var. Utan man ska ju spela så att folk skriker efter mer när man är på väg ut ur arenan. För då kommer de ju tillbaka nästa gång, eller så minns de bara, jävlar vad bra det var, fy fan, det var ju, oh shit, jag blev överkörd. Det är ju rätt tanke. För övrigt en tanke som Elvis Presley levde efter hela sitt 70-tal. De spelningarna är ju mellan 50 och 65 minuter långa. Med en karriär som har över, jag vet inte, 1000 låtar. Så det är lite lustigt kan man tycka. Men det var ju hans manager överstens tanke. Leave them wanting more. Och Kiss är ju bra på det. Speciellt på 70-talet. Destroyer-turnén där 65-70 minuter. Som en ångvält i ansiktet. Då ska vi se. Nu har vi gått igenom låtarna. Om vi kikar lite på turnélistan så är det roligt för att det är som att titta på Ace Frehleys turnélista från 87. Det är de här klubbarna, Agora Ballroom i West Hartford, det är Trocadero i Philadelphia, Hammerjacks i Baltimore, L'Amour i Brooklyn, det här fantastiska stället, The Boathouse i Norfolk och sånt. Det är så, jag blev så lycklig av att läsa dem, för det är ju faktiskt sen samma ställe som Peter Criss spelar på några år senare när han kom tillbaka 92-95. Då är det samma ställe, det här The Market Street Station i Wilkes Bar kanske uttalas, jag vet faktiskt inte. City Gardens i Trenton och så Ritz i New York såklart och Toad's Place i New Haven och så vidare. Jag tycker det är så underbart att 87 så var det Ace, eller 85 först började Ace på de här ställena och körde 8 spelningar eller vad det var. Och sen 87 så spelade Ace på de här ställena. 89 spelade Paul där och 92-95 spelade Peter där. Den enda som inte gjorde en klubbturné alls, det var ju Gene. Vinnie Vincent Invasion spelade ju också på många av de här. Men det var ju framförallt på All Systems Go-turnén 88. För 87 var de ju nästan bara förband till Maiden och Alice Cooper. Och då blev det ju arenor. Det läckte för övrigt ut en ny gammal mastertape på Vinnie Vincent Invasion från Long Beach 87. Det är en jäkligt, jäkligt dåligt som är det, måste jag säga. Jag tycker ju om Vinnie Vincent Invasion och tiden framförallt. Jag gillar det här att Ace och Paul och Kiss och Vinnie var ute samtidigt. Men 40 minuter lång börjar med 4 låtar. Sen kör de Animal som går in i ett kvarts långt gitarrsolo. Sen kör de Twisted som går in i ett 5 minuter långt trumsolo som avslutar spelningen. Det är den som har satt ihop låtlistan har ingen känsla för det där alls. Verkligen inte. De första 4 låtarna är bra. Det låter ganska okej. Det är ju Mark Slaughters första turné. Stora i alla fall vad jag vet. Och han är ju extremt nervös. Han tar i, han skriker ganska mycket. Men låtarna i sig är ju bra. Men det här med gitarrsolo i en kvart när man har 40 minuter att spela. Och sen trumsolo på det. Är för mig helt... Jag har lovat att göra ett Vinnie Vincent Invasion-avsnitt. Och jag borde väl göra det också. Men man måste verkligen känna för det. För det är ett knepigt band. Band och band. Det är en knepig person med anställda omkring sig. Så kan vi väl säga. Så det jag ville komma till där var att Vinnie spelade ju möjligen på några av de här ställena. Han spelade på Brooklyn i Brooklyn 86. Han spelade på någon klubb i Kalifornien också. Men det mesta var arenor 87-88. Alltså 88, sista turnén då. Då var det ju All Systems Go. Då blev det på de här ställena. Det känner jag igen att de spelade. För det sista giget de gjorde var på Celebrity Theater i Anaheim. Som är det första av de 5 Kalifornien-giggen här med Paul Stanley 89. Så det är lite roligt ändå att man kunde gå och se Vinnie Vincent Invasion den sista augusti eller vad det var. 88. Och sen ett halvår senare på samma ställe Paul Stanley. Vem kan ha trott det? Som var Kiss-fan och bodde i Kalifornien. Det måste ju ha varit rätt stort ändå. Att i mars så spelade Kiss i San Diego och de andra Oakland och de andra Kalifornienstäderna med arena-showen. Och sen så dröjde det till augusti, då fick man se Vinnie Vincent Invasion. Man fick nog se Ace däremellan också, för Ace var förband till Maiden på 88-turnén. Second Sighting. Och sen så fick man se Paul på den här teatern 89. Och sen 90 var det tillbaka till Kiss med San Diego och de stora arenorna. Alltså det måste ha varit skitroligt ändå. Och var typ 14, 15, 16 och ha lite pengar som man kunde gå på spelningen. Eftersom man då bodde i Kalifornien där alla spelade. Det har nog varit roligt av andra anledningar också, inte bara kissrelaterade. Inspelningsmässigt då, ja, vi sitter ju här med en av de få turnéerna som faktiskt i princip hela är inspelad. Jag tyckte mig räkna lite snyggt och snabbt att det som saknas är en spelning ifrån, han gjorde två kvällar i Roseville eller Detroit, men det är, förorten heter Roseville och det är en egen ort, men många skriver Detroit. Han gjorde två spelningar där, 3 och 4 mars, och en av dem tror jag det är, vad är en av dem som saknas? Vi ska titta här så att jag inte ljuger. Jajamensan, första kvällen i Detroit finns inte ute. Och jag har inte fått tag i den, ska finnas inspelad. Vi har en lyx med att det finns tre helt olika källor från Baltimore, helt osannolikt. Det finns två källor ifrån Boston, det finns två källor ifrån Hartford och två källor ifrån Anaheim. Och allt det här är då ljud. På video är vi inte riktigt lika väl bevandrade, men det finns Poughkeepsie i Cleveland, Toronto, New York, The Ritz, ja. Och sen är det två filmer ifrån New Haven. En One Cam Pro, alltså soundboard-ljud från mixerbordet. Och så en privatfilm som är så nära filmad så Paul tittar in i kameran flera gånger men han säger inget. Och så finns det en halvtimme ifrån Los Angeles sista giget. Hollywood Palace där. Men det finns faktiskt också en kort film 25 minuter innan han blir tagen från Trenton. Som jag fick betala väldigt, väldigt dyrt för. Den har aldrig läckt ut och lär väl aldrig göra det. Den är inget märkvärdigt, den är skakig och så vidare. Men den har aldrig läckt ut. Och ja, för de allra flesta behöver den inte göra det heller. Utan det går bra som det. Att den håller sig i där den är. För det finns just The Ritz då som är en sån här One Cam Pro. Toronto är en One Cam Pro. Och New Haven är en One Cam Pro. Det räcker ju med dem för de allra flesta. Det finns dessutom ett tvåkameramix på New Haven. På den här fantastiska publikfilmen med närbilderna och då enkameran. Som är skitsnygg. Och allt det där ligger på YouTube så det är bara in och titta. Jag tror jag la upp Poughkeepsie i halvtimmen och kanske till och med Hollywood halvtimmen. Båda de är rätt så dåliga. Det har aldrig kommit några masters på dem. Men de är ute i alla fall. Så allt det här kan man titta på YouTube. Ljudinspelningarna pendlar mellan toppkvalitet och riktigt dålig faktiskt. Jag har Asbury Park, en av de få spelningarna. Jag har fortfarande en lista men bara för mig själv. Så det är inget jag delar ut, men jag måste ha en lista på vad jag har för något. Och den är fortfarande, jag kan inte släppa det här med gradering. Så när jag lyssnar på en ny bootleg som jag lägger in i min lista så skriver jag även en liten kvalitetsbeteckning. 5 är bäst, 1 är värdelöst och jag har nästan inga ettor. Men jag hade en Beatles som var så dålig från 64. Men den har jag slängt och så vidare. Men jag har faktiskt en Paul Stanley. Jag har ingenting med Kiss som är så dåligt. För etta är verkligen i princip olyssningsbart. Men jag har etta plus på Asbury Park, Stone Pony. Och det är ju helt orimligt att ett gig, en bootleg från 89, är så dålig. Jag vet inte vad, det är ju ingen mastertape. Och jag vet inte vad han har gjort, han som har överfört den eller kopierat den någonstans i ledet. Men den går faktiskt i princip inte att lyssna på. Vilket ju är sorgligt, för det är allt över en 2 plus 3 minus är ju lyssningsbart, lyssningsvärt i min värld. Men 1 plus är bara, det är bara utfyllnad i listan. Jag har lyssnat på säkert ett par låtar, men jag ödslar inte min tid på det. Om det inte är Kiss från 73, då kan jag tugga det i mig om det skulle vara så. Men jag skulle vara ledsen hela tiden för att det inte lät bättre. Men med Paul Stanley från 89, där har jag en 1 plus 73 minuter lång från Asbury Park. Hipp hurra, här kommer Bumbibjörnarna. När soloturnén tog slut i april så gick ju Kiss sen in i studio och spelade in Hot in the Shade och gick ut på turné. Och där ser man vad denna setlisten, vad denna tankeverksamheten gjorde med Paul, samtidigt som de tog in en ny manager, Larry Mazer, som ville de skulle bygga på det gamla. För helt plötsligt, I Stole Your Love, som öppnade Paul Solo-turné, den blev ju öppning på Hot in the Shade-turnén. I Want You som Paul körde blev första extra numret. Come On and Love Me som Paul körde testade de faktiskt fram till och med första giget på Out in the Shade, men sen strök de den. Crazy Nights överlevde, Heavens on Fire, Hide Your Heart, Lick It Up, Love Gun såklart. Så att det här tänket med att köra gamla låtar, det hade ju börjat tidigare med Kiss redan 88, men att plocka fram lite obskyra låtar, lite gems, är ju Paul, det är till stor del Pauls förtjänst, för han märkte ju att han tyckte det var roligt. Jag kan ju tänka mig 1990 att öppna med I Stole Your Love då. Det måste ha varit rätt. Det var ju obskyrt för alla, men det måste ha varit rätt konstigt också, för det var ju ingen given öppningslåt. Den var ju bara öppningslåt på Alive 2 och Love Gun-turnén, och där är den ju inte ens öppningslåt på Alive 2-skivan. Där är den ju förpassad till tredje sidan liksom, medans på turnén var det öppningslåten. Så jag säger inte att folk blev helt konfunderade, men det måste ha varit en skitrolig överraskning för den som var lite intresserad ändå av gamla låtar eller av ovanliga låtar, att stå där i San Diego Sports Arena och bara se för en jävla stor sfinx där. De kommer ut ur munnen och sen så bara... Det måste ha varit fruktansvärt roligt. Precis som det var när de körde den 96, för det tyckte jag var en av höjdpunkterna på höstturnén. Sen kom det såklart mycket, mycket annat ur Pauls soloturné också. Han tvingade Gene att ta en större roll i Kiss. Eric Singer var ju nu ett household name i gruppen eller i medvetandet. 90, efter Pauls soloturné så blev det väl mer Badlands. Ja, det blev det, för de körde på hösten väl, eller sommaren 89. Men sen blev det ju Alice Cooper för Eric Singers del, och det var ju ytterligare en fjäder i hatten. Och 91 blev han inringd att kan du trumma på en låt till ett soundtrack, och så gjorde han det, och så vet vi resten av den historien. Där finns ju den här gamla klassiska skrönan som jag fortfarande vill tro att det är. Jag tror ju inte på sägner och sierskor och spådomar, att Eric Carr var ju och tittade. Han var ju djupt besviken. Det har Bruce sagt, att han var besviken att han inte fick trumma på Pauls soloturné. Men det köper jag, för Paul ville ju inte göra en Kiss-turné. Han ville göra en Paul-turné. Men jag förstår Eric Carr också. För han var ju en känslomänniska och tog allting to heart. Men det var väl efter The Ritz där som han skulle ha sagt att Eric Singer, eller den där, eller han där, kommer att ersätta mig i Kiss. Och många har ju tagit det som att han skulle veta att han skulle dö eller någonting. Det tycker jag låter... Det är inte bara otäckt, jag tycker det är direkt idiotiskt. Sen vet vi inte vad som har pågått i bandet. Vi vet att Eric inte var nöjd och att det var stora bråk med Paul. Och Hot in the Shade-turné var en svår turné för de två att genomföra tillsammans och så vidare. Det kan ju ha varit det han syftade till. Men eftersom han gick och dog sen, så var det ju folk med extremt låg IQ som har gått och trott att han visste nog han skulle dö där. Ja. Sen vet vi inte ens att han har sagt det. Jag har inte det på papper någonstans var det kommer ifrån. Någon säger att det är Bruce som har berättat det, och det kan det absolut vara, men det, ja, ge mig inspelningen eller bekräftelsen. Så tror jag på att han har sagt det. Varför nämnde jag det här då? Ja. Man ska fylla ut tiden med något, som det heter när man gör podcasts. Ska vi nämna något om den fyrkantiga lilla gitarren han hade? Nej, jag tycker vi lämnar den där hem. Det är alldeles för många som gnäller på den. Jag tycker den är lite rolig. Han hade ju stor, fin gitarr fram till och med Japan-turnén. Men sen gick väl hans knä sönder eller vad det var. Så han var tvungen att minska vikten på ryggen. Och på Europa-turnén och framåt så körde han den här lilla... Jag vet inte ens vad den heter. Antagligen heter den Les Paul eller Ibanez. Jag tror det var Les Paul Firebird. Så har det nu hetat. En Les Paul Firebird är det han har, som är liten och fyrkantig och inte har några stämskruvar uppe. Nu tror jag 400 gitarrintresserade personer dog bara för att få lov att rotera i sina egna gravar. Så kan det vara när man diskuterar fina gitarrer. Jag tycker om Pål Solotsson av många anledningar. Jag tycker om den för att den ägde rum 1989, som ju var det sista riktiga året i världen. Allt annat efter det har ju mest varit en lång väntan på att få tag i bootlegs. Och jag tycker om den för att han ville. Som jag sa innan, att han vågade är ju helt obegripligt, och att han ville är nästan än mer obegripligt. För de har alltid sagt Kiss spelar inte på klubbar, Kiss spelar inte teatrar. Men att då blotta sig själv, att ställa sig själv på The Market Street Station i Wilkes Barre, det måste ha svidit någonstans, men det roliga måste ha tagit över, vilket ju var anledningen att han gjorde det. Och därför tycker jag så mycket om hans soloturné. Och det är också skillnaden mellan 2006 och 1989. Jag skrev det på något sätt i boken. Jag tror Carl protesterade lite, för han tyckte att jag var otydlig eller någonting. Men jag skrev att 2006 soloturnén, det var en bekväm soloturné av en miljonär som bara kände för att gå ut och ha lite roligt, eller man ska säga. Alltså det fanns inget skav någonstans. Han hade ett jättebra band med sig och så vidare. Men det fanns ingenting som gav det en edge. Men 1989 så var edgen var ju det främsta på hela turnén. Att är det här sant? Går han verkligen ut och spelar i Norfolk på The Boathouse? Det tycker jag är fräckt. Jag lovar, det var någonting, jag har väl nämnt det förr och jag har säkert skrivit om det också. Men på gigget den 18 februari på Long Island så är det någon som ropar The Elder flera gånger, och Paul snappar upp detta och bara The Elder? Och så kör han först riffet till The Oath och publiken går berserk. Men nej, jag kommer inte ihåg. Och sen så börjar han köra Just a Boy, och han kör den med sång. Ett par rader, och publiken sjunger fram till refrängen. Och älskar det. Och sen skiter han i det. Och sen så efter några låtar till så är det någon som skriker Dynasty, och då kör han lite av riffet i Magic Touch. Det här tycker jag är roligt. Jag hade önskat att vi hade det på film faktiskt. Det är bara ljudupptagning. Men just att köra lite av The Elder-låtar bara 8 år efter att den kapsejsade, eller 7 blir det till och med. Där var det ju så ohört. Så det är nästan lika fräckt som när de kör lite av Beth på en av Asylum-spelningarna. Är det väl? Eller är det Lick It Up? När Gene skriker Beth i mikrofonen. Det är nästan lika sinnessjukt och lika roligt. Och jag tror det är, eftersom detta var detta var väl tredje giget tror jag. Och det är nog därifrån informationen kommer ifrån. Det här de körde Just a Boy i början av turnén eller något sånt. Står det i en recension eller i en fanclub-tidning. Och det är ju inte sant, utan Paul körde några rader ur den. Men de hade ju aldrig repat den, och den är framförallt spelades den inte live i sin helhet. Då så gott folk går vi in i sommarens sista veckor och hoppas att LP-skivan som jag ska släppa kommer snart, men det lär dröja några månader till. Själv tänker jag dra på mig höstfilten lite tidigt. Finns ju vissa skivor som är obligatoriska när skuggorna börjar bli lite långa på kvällarna och när solen inte är gul längre utan mer sådär kvällsorange. Och då är det ju Gentle Giants Three Friends man lyssnar på. Man lyssnar på Alice Coopers Welcome to My Nightmare och The Last Temptation. Och man lyssnar på King Diamond. För man vet vad som är på väg. Så jag tror jag drar på mig den, eftersom jag börjar jobba redan imorgon, så får det nog bli lite förhöst i hörlurarna känner jag. När jag promenerar till jobb igen. Jag har under de senaste veckorna spenderat ganska mycket tid tillsammans med Peter Criss igen. Jag fick möjlighet att gräva ner mig ytterligare i repetitioner och ovanliga, outgivna låtar och så vidare. Med hans band från 90-talet. Och jag kommer på mig själv med att sitta och fnissa lite varje gång. Man läste så mycket om den här tiden i Strike och i de andra fanclub-tidningarna. Men vi fick ju aldrig uppleva den här. Och att nu få sitta i då Shortino's Rehearsal Studios 93 och höra när de repar med producenten inför inspelningen av Cat One till exempel, eller när de skriver låtarna 95. Det var, han trodde ju så mycket på sitt band sent in på hösten. Det här måste vi göra någonting med och så vidare. 95, när reunion liksom är nära förestående. Och det, en av de coolaste grejerna överhuvudtaget, det var ett akustiskt rep när de sitter och spelar tillsammans med akustiska gitarrer bara. För de ska hitta antagligen sitt extra nummer inför turnén 95. Och då är det någon som säger, how about Dirty Living? Och så, hur fan gick nu den? Och så börjar de köra den och hittar ett sväng i den. Och Peter bara, det här är inte rätt text, men skit i det. Alltså, att få vara med om det ögonblicket när de kommer på att vi kanske skulle testa Dirty Living för första gången live någonsin, eftersom Kiss aldrig spelade den. Det, för mig är det stort. Det är ju extremt få som bryr sig. För mig är det inte riktigt som att vara med Kiss 73 i replokalen, men jag lyssnar ju bra mycket hellre på detta än mycket annat. Och höra dem testa låtar fram och tillbaks, ändra låtar fram och tillbaks. Det är en ynnest, och det finns mer poddar i det kanske framöver. Jag gjorde ju en Chris 90-talspodd, men ju mer jag lyssnar, ju mer jag kommer över här i min lilla guldgruva, desto mer känner jag att jag har att prata om. Men det, vi kan väl, det får nog gå något år emellan så folk hinner glömma det förra avsnittet, för annars så får jag nog skäll. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att lyssna på Gentle Giants Three Friends. Den perfekta, I shit you not, den perfekta skivan för augusti när man börjar skolan igen. Den, på samma sätt som Stephen King beskriver ungdom och barndom och vänskap mycket bättre än vad han beskriver skräck, så beskriver denna skivan, ni får lyssna själva. Det är topp 10 av alla skivor som någonsin är skapade, och den passar perfekt i augusti och september. Lyssna på Gentle Giant Three Friends och tänk på mig. Ta hand om er, var snälla på internet, och nästa gång så ses vi i havet. God afton.